En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Jag tror väl kanske att det är därför jag har försökt hålla fanan så här högt. För jag tittar ju på Nottingham Forest varje vecka. Och jag har ju sett vad han har levererat.
När Nottingham Forest gick upp i Premier League inför säsongen 2022-23 så värvade de nästan allt som rörde på sig. När sedan vinterfönstret kom så fick spelarna som inte höll måttet packa sina väskor och ett nytt stort antal spelare fick ta deras plats. Med den värvningstaktiken blev de utskrattade, men skratta bäst som skrattar sist, nu ligger Forest trea i Premier League och har gjort en succésäsong. Vad är nyckeln till klubbens succé och hur stor del har svensken Anthony Elanga i framgången? Det och mycket mer ska vi prata om med Premier League-experten Frida Fagerlund. Jag heter Emir Lilja och det här det är Sportbladet Daily. Frida, Nottingham Forest går som tåget. Hade du kunnat förvänta dig det här? Eller hade någon kunnat förvänta sig det här?
Ja, frågan är om jag ska nämna det här en gång till, men jag gör väl det, för att den som lyssnar på Premier League-podden vet ju att jag har varit väldigt nöjd med att jag trodde på Nottingham Forest inför den här säsongen. Så trodde jag kanske inte att de skulle gå och blanda sig i Champions League-platserna, men jag tyckte att de hade någonting bra på gång, eller någonting betydligt bättre på gång jämfört med vad många andra tyckte och trodde, framförallt då med tanke på hur det såg ut i slutet på förra säsongen, att de precis lyckades hanka sig kvar. Men jag tyckte ändå att de gjorde förnuftiga värvningar för en gångs skull under sommaren. Så just därför så är jag väl inte överraskad över att någon har fått ordning på dem. Men däremot är jag ju självklart överraskad över att de ligger så pass högt upp i tabellen.
Du, Elanga, vår svenska stjärna får man väl ändå säga, får mycket förtroende. Hur ser hans säsong ut i Premier League då?
Han har haft en jättefin säsong i Premier League och jag var och snackade med honom för någon månad sedan eller sådär, och då pratade han om att han tyckte att hans start på säsongen kanske inte var så bra, att det tog ett tag för honom att komma in i det. Men när han väl hittade sin plats i det här laget och när Nuno väl gav honom förtroende, så har han verkligen visat fram fötterna och han får använda sin speed väldigt mycket. Det är ju hans kanske främsta egenskap ändå, att han är så himla snabb. Så han har hittat ett fint samarbete där med Chris Wood, och sen så har de oftast Callum Hudson-Odoi på andra kanten. Så att ja, han har levererat en hel del assist och det är väl klart att han ska vara med i landslaget. Så skönt att det ser ut som att han och Jon Dahl Tomasson har grävt ner sin stridsyxa nu.
Ja, vi ska komma in på det, men jag måste bara göra fast i någonting som du sa. Han säger väl själv att han är snabbast i Premier League?
Ja, precis. Han påstår det åtminstone. Han ligger ju där uppe, såklart. Ja. Sen så huruvida han är den allra snabbaste, det låter jag vara osagt.
Ja, den som lyssnar kanske undrar, vem är den snabbaste i Premier League? Är det Mickey van der Ven?
Ja, Mickey van der Ven är ju väldigt, väldigt snabb. Och det har vi sett många exempel på. Nu har inte han spelat så mycket den här säsongen, så att frågan är om han kan komma upp i de maxlöpningarna just nu. Men Elanga är helt klart med där uppe.
Men det här avsnittet ska ju som sagt handla om Nottingham Forest och Anthony Elanga kommer vi också in på. Och just Elanga, igår fick vi reda på att han är tillbaka i landslaget. Hur skönt, hur bra är det för Sverige?
Jag tycker det är jättebra för Sverige, framförallt eftersom Dejan Kulusevski är skadad. Så att helt plötsligt så öppnar det ju faktiskt upp sig där i anfallet, som annars är väldigt konkurrenskraftigt, får man säga, med Alexander Isak och Viktor Gyökeres, och vi har Yasin Ayari som gör det bra där på mittfältet, och Lukas Bergvall och så vidare. Det finns ju många spelare som gör det bra just nu, men jag tycker ändå att Elanga fyller en funktion i truppen, inte minst då för hans speed, men framförallt för att han spelar i ett lag som trots allt ligger i toppen av Premier League-tabellen, som väl av de flesta anses vara världens bästa liga. Så jag tycker att det är skönt att han är med, och han öppnade ju för det också när jag pratade med honom åtminstone, att man kände att han verkligen vill spela för Sverige, men det är möjligt att han har varit bekymrad eller besviken över att han inte har fått så mycket speltid. Så att det blir spännande att se om han får lite fler chanser nu att visa vad han går för.
Men du, vet vi vad det här bråket mellan Jon Dahl Tomasson och Anthony Elanga handlade om?
Ja, alltså vi har ju fått lägga ett pussel ändå. Och man kan väl tänka sig att de här uppgifterna, var det Fotbollskanalen som hade dem först kanske, om att Anthony Elanga stack ifrån en landslagssamling, att han missade någon middag på slutet, att det inte ska ha fallit i god jord med den svenska landslagsledningen. Och sen att han inte ska ha svarat i telefon när Dahl Tomasson ringde upp honom för att berätta att han inte skulle vara med i truppen. Det är så jag har uppfattat situationen i alla fall. Och jag kan ju tänka mig att Elanga som sagt har varit väldigt besviken över, ja men dels då att han inte fick så mycket speltid och sen då kanske att han helt enkelt har valt att ignorera de här samtalen. Men det är skönt att se ändå. Och vi ska komma ihåg också att när allt det där hände så hade ju inte Elanga prickat den formen som han befinner sig i just nu. Så att jag tror väl med facit i hand så inser Elanga också att det är ju bättre att reparera den här relationen, för att det kommer ett VM nästa sommar som Sverige eventuellt kan vara med i. Så att den här resan är ju verkligen någonting som man vill haka på så tidigt som möjligt. Jag tror inte att han skulle vilja gå miste om den chansen.
Men som du säger, du har ju träffat Elanga. Hur lätt är han att få tag på?
Alltså han är ju en Premier League-spelare, så han är inte superenkel att få tag på, så är det ju. Ja. Men däremot så är ju Elanga en väldigt, väldigt varm person. Han är väl möjligtvis då den trevligaste fotbollsspelaren som jag har pratat med. Och då menar jag rent så här att han är väldigt öppen, och jag vet att när man pratar med ledare och medarbetare i Nottingham Forest så säger de också att han är så himla enkel att ha att göra med. Han förstår medias roll, så att han är ofta väldigt tacksam att intervjua. Han jobbar hårt på träningar, han lyfter sina lagkamrater. Så att, jag menar, det intrycket jag har fått av Anthony är ju att han i stort sett är perfekt. Men sen fattar jag att det är man ju inte, och att det är möjligt då att han kanske har en annan sida till sig. Som exempelvis när han blir besviken då över begränsat med speltid. Men på det stora hela så är han en väldigt varm och genuin person.
Ja, jag har hört att du vurmar för, när jag lyssnar på Premier League-podden, du vurmar väldigt mycket för...
Ja, men jag vet varför jag gör det också, tror jag. Nej. För att det blir lätt så att en spelare som Anthony då, som stack väldigt tidigt från Sverige, för att komma ihåg att han flyttade hit till Storbritannien när han var runt, var han 14-15 år eller sådär, kanske till och med ännu yngre. Och jag tror det blir så att när det är en spelare som inte har en allsvensk klubb sådär. Alltså det finns, han har inte representerat en allsvensk klubb på seniornivå. Då tror jag det blir väldigt lätt så att han kanske inte, eller den här spelaren i fråga kanske inte har så många i sitt hörn, om du förstår vad jag menar. Att det inte finns så många som gör en så stor grej av att han inte finns med i en landslagstrupp. Så att jag tror väl kanske att det är därför jag har försökt hålla fanan så här högt. För jag tittar ju på Nottingham Forest varje vecka. Och jag har ju sett vad han har levererat. Och just därför så har jag ju tyckt att det har varit helt vansinnigt att han inte har varit med i en svensk landslagstrupp. Men nu är han ju där, så nu är jag nöjd.
Med tanke på det han har levererat i Forest, kommer Jonis liksom kunna hålla honom utanför startelvan även om Kulusevski är tillbaka? Om han fortsätter som han gjort?
Ja, det får vi ju se såklart, men... Som sagt, det öppnar ju upp sig nu när Kulusevski inte är med. Sen är ju frågan, vi satt och funderade på det faktiskt idag. Alltså hur ska man ens formera det där mittfältet? Vi har ju rätt så många mittfältare som är i superform. Och jag tänker inte minst på Yasin Ayari som gör det jättebra i Brighton. Får inte heller speciellt stora rubriker. Inte lika stora rubriker som Lukas Bergvall som också har gjort superbt i Tottenham. Så att det kommer ju bli rätt så svårt att trycka in alla de här stjärnorna oavsett vilken formation man väljer att spela. Men just eftersom att Kulusevski inte är med, därav tror jag också att Elanga kommer få betydligt fler spelminuter än vad han fick på sin senaste samling då i höstas.
Tillbaka till Forest då. Vad är liksom nyckeln till att de har gått så bra i år? Är det Nuno Espirito Santo? Är det Chris Wood? Morgan Gibbs-White? Anthony Elanga? Varför har de gått så otroligt bra i år men höll på med nöd och näppe hålla sig kvar i Premier League förra året.
Först måste jag bara säga att jag uppskattar otroligt mycket att du säger Forest. För att annars är ju det en sån där grej som man kanske gärna faller in i, att man kallar dem för Nottingham. Och det är ju strängt förbjudet. Så att credit till dig för att du säger Nottingham Forest eller Forest. Väldigt viktig parentes och där. Men ja. Ja, de har ju verkligen rest sig med råge. Och jag tror att det är en kombination av saker. För precis som jag sa där inledningsvis så tyckte i alla fall jag att de helt plötsligt började värva väldigt förnuftigt. Det vill säga att istället för att värva kvantitativt så att man plockade in hur många spelare som helst, så identifierade man vissa positioner i truppen och i laget där man verkligen behövde förstärka. Och en av de spelarna som man plockade in under sommaren var ju Milenkovic, mittbacken. Vilket gjorde att försvaret då, som hade brustit väldigt mycket under förra säsongen, helt plötsligt så fanns det en annan stabilitet där. Om man tittar på den backlinjen nu med Murillo och Milenkovic som mittbackspar, och sen så har man Ola Aina till höger, och sen så har man Nico Williams vanligtvis då till vänster. Det finns lite andra alternativ också, men just den backlinjen har varit oerhört stabil. Så ihop då med att man faktiskt har prickat rätt på andra värvningar, exempelvis Elliot Anderson som kostade rätt så mycket när han kom från Newcastle. Det var rätt många som höjde på ögonbrynet och tänkte vad ska de med honom till, eller hur mycket kommer han bidra med? Men jag tror att många har blivit överraskade av att Anderson har visat sig vara typ som en box-till-box-spelare. Har gjort det väldigt bra också. Och ihop då med att Morgan Gibbs-White är, ja men det är ju lagets bästa spelare rent kvalitetsmässigt. Där har man ju spenderat pengarna väl att få in honom. Och det var ju en sån där värvning som kom in väldigt tidigt då ihop med de här hundratals andra värvningarna tänkte jag säga. Men det låg väl på runt 30 värvningar. Det är inte så många kvar från den gruppen, men Morgan Gibbs-White är ju en av dem. Så att allt det här ihop då med att man har en offensiv som faktiskt är väldigt fredig och väldigt spännande, med Elanga då till höger, Hudson-Odoi till vänster och Chris Wood då, som faktiskt har gjort en hel del mål. Det har liksom lett till att det här kollektivet har gjort så himla bra ifrån sig. Dessutom är Nuno en skicklig tränare. Han är duktig på att matchcoachning, framförallt det här med att justera saker under matchers gång. Han spelar hela tiden till Nottingham Forest styrkor. Och jag tror väl helt enkelt att anledningen till att han inte funkade speciellt bra i Tottenham, det var ju inte att han var en dålig tränare, utan det är snarare att hans pragmatiska synsätt på fotboll kanske inte riktigt passade i Tottenhams miljö och kanske inte riktigt överensstämde med hur de vill spela fotboll. Men jag tror att i Nottingham Forest, där har det funkat kanon, just det här med att deras supportrar bryr sig ju inte om Nottingham Forest tar ledningen tidigt i en match och sen så bara stänger igen butiken och kanske inte tar så mycket initiativ därefter, eller tvärtom att de som mot Man City bara stänger ner under hela första halvleken innan de vågar kliva fram. Jag tror att det spelsättet fungerar väldigt bra i Forest.
För två säsonger sedan, så, som jag nämnde i introt, så värvade ju Forest allt som liksom rörde på sig när de gick upp i Premier League där, och de var utskrattade. Berätta lite om det.
Ja, nej, men som sagt, det handlar ju då om att de tog klivet upp från Championship till Premier League. Det var ganska så oväntat. Det var ju Steve Cooper som klev in där och blev heroisk i det här med att att Nottingham Forest faktiskt låg ganska riset på det i Championship när han klev in. Och sen så lyckades de då kvalificera sig till Premier League för första gången på hur länge som helst. Och man ska komma ihåg det också att Forest är ju en väldigt anrik klubb. De har väldigt många supportrar. Det är otroligt bra stämning inne på City Ground. Så att det var ju kul att få upp dem i Premier League. Men sen kom ju den här stora frågan, kan de då hänga kvar? Och deras strategi blev ju att värva en massa spelare. Och jag tycker det är intressant och prata kring hur mycket ledde det till var man är nu. Och jag tycker väl kanske, jag skulle väl ändå vilja säga att det som gör att de är så bra just nu, det var ju att de slutade värva så här många spelare och att de istället började värva enstaka spelare. Men samtidigt så, om vi backar bandet och vi ser också hur svårt det är för nykomlingar som kliver upp till Premier League att faktiskt hänga kvar. Jag menar, förra säsongen så var det alla tre nykomlingarna åkte ur. I år ser det ut att bli likadant. Så att det är rätt så svårt att etablera sig i Premier League. Så att på så vis så kan man ju inte påstå att Nottingham Forest gjorde fel. Det de gjorde fel i sig var ju att de hamnade i klammeri med rättvisan, höll jag på att säga, men med ligans ekonomiska regler, så att de drabbades av poängavdrag säsongen därpå, vilket förvärrade deras situation. Men fram tills där de är idag, om man ser till vilka spelare de köpte in, precis som jag nämnde, så är det ju bara en handfull av de spelarna från, vad blir det, 3 år sedan nu, typ, som faktiskt är kvar och tillhör den här stummen av truppen. Och Morgan Gibbs-White är ju en av dem. Jag tror Nico Williams kom tidigt också. Chris Wood, han var ju på lån i början innan man köpte honom permanent. Så att det är ju bara en handfull av de spelarna som fortfarande gör avtryck i Nottingham Forest. Så att man har gått ifrån den linjen tror jag är väldigt bra. Att man inte bara värvar in en massa spelare. Men däremot så har de ju också spenderat pengarna på rätt spelare, får man ju säga. Alltså med tanke då på att Gibbs-White är så pass bra. Och det visste alla att han var också när han var i Wolves. Men man ska ändå ta det där klivet att knyta till sig honom. Så att i Nottingham Forest fall så är det ju kollektivet som är så himla starkt. Jag tycker att det är svårt att, om vi tänker att vi kommer ta ut ett säsongens lag efter den här säsongen. Ja, men vilken spelare ska trycka sig in i startelvan då? Det är möjligt Ola Aina på högerbacken, men jag tycker samtidigt att Trent Alexander-Arnold, han är ju en mycket skickligare högerback än Aina egentligen, bortsett från då att vi vet att Alexander-Arnold har en del defensiva brister. Men i Nottingham Forest är ju Ola Aina 5+. Så att jag tycker det är svårt att värdera dem individuellt sett, men tillsammans är de ett oerhört starkt lag.
Ja, för min nästa fråga skulle vara liksom, tror den här taktiken som de använder sig av att värva så här många spelare, är det anledningen till att det går så bra? Men som jag hör dig så är det inte det, utan att det är att de har fått ihop liksom ett kollektiv.
Ja, sen så är det ju svårt, alltså om vi backar bandet då, om de inte hade gjort de här värvningarna, vart har de varit då? Hade de åkt ur igen, alltså rakt ner till Championship igen? Det är ju svårt att sia kring. Ja. Och jag vet att Southampton, det är ju precis det problemet de har haft den här säsongen. De klev upp i somras då, eller till den här säsongen, och tränare Russell Martin kände ju direkt att vi har inte riktigt det här materialet som ska kunna konkurrera i Premier League. Och det har vi ju sett, de är på väg att bli det sämsta laget i Premier Leagues historia om de inte ser till att plocka ett antal poäng nu mot slutet, så att de går om Derby från 2008 var det väl, som de bara skrapade ihop 11 poäng på hela säsongen. Så att man ser där hur viktigt det är att faktiskt få in spelare som kan konkurrera på Premier League-nivå. Så att å ena sidan helt förståeligt att Nottingham Forest var tvungna att värva in många spelare. Men ja, det hela gick nog lite till överdriften då.
Ja. Nu nosar de i alla fall på en Champions League-plats, och det är väl helt enkelt inte fel att säga att Nottingham Forest går som tåget. Frida Fagerlund, tack så mycket för att du var med här i Sportbladet Daily.
Tack själv!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.